Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogram via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Idag får vi lyssna till Thomas Nordberg. Välkommen att semesterprata, Thomas.
Thomas Nordberg heter jag och har förmånen att vara semesterpratare cirka en timme framöver här i radion. Och jag hoppas vi ska få en trevlig stund tillsammans. Jag har satt som rubrik för programmet Med hjärta för Örnsköldsvik och nationerna. En hel del musik blir det också av varierande sort. Vem jag är och var jag kommer ifrån ska jag berätta mera i detta program. Jag är så tacksam över min familj, min fru Maria och våra fem barn. Till vardags så jobbar jag som pastor i Svedjomskyrkan och har även fått vara med om att starta upp och driva Broskolan, Örnsköldsviks kristna skola och förskolan Solstrålen. Och även det sista året har vi fått vara med och köpt in Folkets Park här i Örnsköldsvik. Det är spännande att leva och spännande att få vara med om att se saker och ting hända. Och åren, de går så fort. Det här året så fyller jag 50. Det är helt ofattbart. Det känns inte länge sedan som jag var 15, hade långt hår, körde omkring på min moppe och lyssnade på Hurricanes. var en gammal låt med ett finskt band som heter Hurricanes. Som du säkert har uppfattat efter att ha lyssnat ett tag, så märker du att jag inte är en infödd nolaskogsare. Men dialekt avslöjar att jag kommer från andra trakter. Vissa brukar gissa på Gotland. Och att det är en ö, det är helt riktigt, men en annan sådan, nämligen Åland. En ö som ligger mitt mellan Sverige och Finland. Där är jag född och där har jag mina rötter. Jag kommer från en liten ö i åländska skärgården som heter Tjökar. Och Tjökar är en liten kommun med cirka 250 fast bosatta längst ut i havet i Östersjön. Beläget utanför barrträdsgränsen. Ute i skärgården är det som i fjällvärlden. Ju längre ut eller upp man kommer, desto kargare eller mäktigare blir naturen. På sommaren mångdubblas givetvis antalet boende när sommargästerna och turisterna invaderar öarna. På den mindre ön som heter Kyrkogårdse och ligger en bit utanför huvudön Tjökar har min familj bott i över 500 år på samma gård. Några av mina bröder bor fortfarande kvar på ön som enda året runt bofasta. Och deras barn är den 17:e generationen på samma gård. Det är en spännande och händelserik historia som finns dokumenterad över gården och som berör en lång tidsperiod. Den berör flera krig och nödår, men även berättelser om glädje, kärlekshistorier och stor uppfinningsrikedom. Sjöfarten utgjorde en spännande del av deras vardag och spännande band knöts mellan länderna kring Östersjön. Havet förenar och skapar en förväntan av att lära känna och upptäcka vad som finns där på andra sidan. För mig så är det alltid lika roligt och avkopplande att få komma ut i dessa öar omgivna av hav och så mycket av min historia. Att även Örnsköldsvik ligger vackert belägen vid havet är fantastiskt. Under många år så brukar vi segla härifrån Örnsköldsvik ner till Åland med vår segelbåt. Det var en seglats på ungefär 3 dagar, lite beroende på vindarna. Att segla, det är en fin avkoppling. När man stänger av motorn och vinden fyller seglen så blir det alldeles tyst och man känner hur kraften i vinden driver båten framåt. Det är en härlig känsla. Sen några år tillbaks har vi sålt segelbåten och byggt en egen liten stuga ute på ön. Stugan är cirka 50 kvadrat och den hittar vi på en annons här i Örnsköldsvik och köpte den. Sen delar vi stugan i 3 delar och transporterar den från Lakasund här i Örnsköldsvik ut i Åland. Ja, varför inte? Och vad passar bättre än att vi lyssnar lite på ålänningarnas sång, instrumental version. Varsågod. Thank you. Ja, det var ålänningarnas sång om landet med tusende öar och kär och fjärdar och vikar. Men hur kom det sig då att jag och vi som familj flyttade till Örnsköldsvik, kanske du undrar. Till det ska jag återkomma lite längre fram här i programmet. Det här med att flytta ett hus på en långtradare från Övik till Åland. En resa på drygt 60 mil plus två färjor och en massa besvär. Varför gör man det? Jo, för att huset stod där och jag fick en övertygelse och en tro att det här kan gå. Då kommer energin och lusten att plocka av taket, dela huset i tre delar och lyfta upp det på en långtradare och dra iväg. Att vi fick huset för ett bra pris hjälpte nog till en del. Samt att min bror har en egen lastbil med släp. Det här med entreprenörskap och att se möjligheter har jag nog fått med mig hemifrån. På en ö så måste man vara både kreativ och uppfinningsrik för att klara sig. Man har genom åren byggt båtar och mindre fartyg för handel och sjöfart och fiske. I början här av 1900-talet då motorerna började komma så var man först med att beställa två motordrivna fiskefartyg från ett varv i Åbo. Båtarna hette Vega 1 och Vega 2. De här båtarna använde man för att köra levande fisk från Åland till Stockholm och Helsingfors. Sedan hade man mindre båtar som åkte runt och köpte upp fisk av fiskare och förde till de här lite större båtarna som gick till Stockholm och Helsingfors och Åbo och sålde fisk och olika varor. Och som du förstår av detta så kunde man göra ett helt eget radioprogram. Det finns så många spännande historier. Historia, det är någonting viktigt. När jag gick i skola så sa min lärare att det viktigaste ämnet det var historia. För glömmer vi vår historia så har vi ingen kompass emot framtiden. Under den här tiden innan första och andra världskriget när man beställde de här båtarna, de första som hade motorer och kunde gå på en tidtabell. Det var ju väldigt speciellt för tidigare var man helt beroende av väder och vind när man seglade med fartygen. Och det här öppnade upp nya möjligheter för välstånd på den lilla ön. Och det finns en bild på släktgården där de här båtarna eller fartygen ligger ankrade i hemmahamnen med flaggspelen uppsatta i masterna. Det är bröllop på ön och några av öns grabbar, söner i gården hade bröllop och man hade fest och det var en stark framtidstro. Och min pappa brukar berätta hur man sa till varandra på den tiden, de äldre, nu ser vi inga moln på himlen. Vi tror aldrig att vi behöver gå tillbaks och fiska igen som vi har gjort tidigare. Nu blomstrar affärerna och allting går så bra. Men bara ett antal år senare så bryter första världskriget ut och allting förändras. Ryssarna kommer in och de konfiskerar deras fartyg och handeln upphör och de tvingas återgå till att ge sig ut för att fiska igen för att överleva. Tiderna kan förändras så fort. Och det som vi idag ser som en trygghet kanske imorgon inte är lika tryggt som vi tror idag. Men i allt det här så kan man också lära sig att det går att komma igen. Det går att börja om igen. Allt är möjligt för den som tror. Som pastor så har jag haft stor nytta av min historia. Att se möjligheter, att tro och att handla. Det är någonting som skapar en förutsättning för någonting nytt att hända. Någon har sagt att om man är för realistisk så får man inget att hända. Då får man inte se någonting nytt. Jag älskar utmaningar och drivs av att se saker växa fram. Det är någonting jag uppskattar med Örnsköldsvik och folket här. Det finns en härlig framåtanda och en vilja att ta tag i olika saker och att arbeta tillsammans. Den känslan är oerhört viktig. Där föds drivkraften hos entreprenörerna och genom den utvecklas ett samhälle. Jag tror att Gud, han har lagt ner kreativitet och skapat kraft i alla människor. Se bara på barnen när de leker och hittar på allt möjligt och ibland omöjligt. Ibland som föräldrar så säger man, men hur kom ni på det här? Jag tror det är den här skapar kraften och kreativiteten som Gud har lagt ner där i varje människa. När man läser Bibeln så ser man att Gud är oerhört kreativ. Han skapar och han involverar människorna i det han skapar. Till Adam sa Gud efter att han hade skapat alla djuren. Adam, du får ge namn åt alla djuren. Som du säger så får det bli. Vilken delegering, vilken frihet och vilket resultat. Nu tror jag att det är dags att vi seglar vidare och vi ska göra det tillsammans med Rod Stewart, I am sailing.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
Through the dark night, far away.
I Am Sailing med Rod Stewart, en härlig sommarlåt. Man känner hur vinden tar tag igen och man flyger iväg vidare. På tal om tro så är det någonting som har funnits med sedan barns ben. På gården och ön där jag kommer ifrån så har Guds tron varit en naturlig del och någonting som präglat vår familj i flera generationer. Kanske är det även så att när man lever nära havet och naturen och ser kraften i det så blir man ödmjuk. Att tro på att det finns en skapare bakom allt är inte svårt. Det är någonting naturligt. Det är nog svårare att tro att Gud inte finns när man står mitt ute i den storslagna naturen. När man ser kraften i vågorna, i vinden, i havet. En av mina förfäder kallades i folkmun för Salige Nordberg på grund av sin gudstro och positiva syn på livet. Han flyter alltid upp som en kork, står det i en historiebok över bygden. Inte så dumt epitet att bära. Jag tror det finns något väldigt positivt med den kristna tron. Att inte bara ha en religion utan ha en gemenskap och en personlig relation med Gud. Jag vet inte varför det har varit så att Guds tron har funnits så starkt i vår släkt i så många generationer. Men kanske går det tillbaka ända till medeltiden då Franciscus munkarna och Franciscus orden etablerade ett kloster ute på Kökar. Efter reformationen på 1500-talet så lades klostret ner och senare så uppfördes en protestantisk kyrka på samma plats. Den ö jag kommer från heter Kyrkogårdsö och man tror att betydelsen av namnet är kyrkogångsö. En ö man stannade till vid på väg till kyrkan eller klostret. Det här med kyrkan har även blivit mitt livs kall. Och nu i mer än 25 år har jag jobbat som pastor i olika kyrkor. Både i Finland och nu här i Sverige. Det känns som om jag alltid är på väg till kyrkan. Antingen här hemma eller på någon missionsresa ut i världen för att besöka olika kyrkor. De senaste 18 åren har vi bott här i Örnsköldsvik och arbetat i Svedjumskyrkan eller Tronsköld som församlingen ursprungligen hette. Det har varit många spännande år och min känsla är att det bästa det ligger framför, det bästa det har vi kvar. Efter nästa låt ska jag berätta lite mer om hur det kom sig att vi flyttade till Örnsköldsvik. Vi bodde tidigare i Åbo i Finland i 8 år. Där så bildade vi familj. Vi fick våra 4 första barn i Finland. Och det var en väldigt spännande tid. Men om det här ska jag berätta lite mera efter nästa sång. Och nästa sång den blir på finska. Den heter Vahva och jag rohkea. Det betyder stark, var stark och frimodig. Och det är min fru Maria som är leadsångare här. Under den tiden vi bodde där så var hon producent för 4 olika musikskivor. Och det här är en av låtarna och det här är lite mer av en live-inspelning också. Så nu blir det lite finsk musik här i Semesterpratarna.
Bailan, justo sa ya voy dosa.
Ja, det var lite finsk sång. Vahva åtja rohkea, var stark och frimodig. Finland, som sagt var, har en stor plats i våra hjärtan. Som finlandssvensk från Åland så är inte finska mitt modersmål. Ofta så får man höra att folk säger du bryter på finska. Men det gör jag inte alls, jag har bara en annorlunda dialekt. Finska fick vi lära oss i skolan och efter att jag hade gått ut skolan så flyttade jag till Sverige för att gå en bibelskola i Uppsala. Och där i Uppsala, där träffade jag Maria. Maria, hon kommer från Västerbotten, inte så långt härifrån Övik, ifrån en liten by som heter Mjösjöby i utanför Nordmaling och Norrfors, så åker man ännu längre in i landet där asfaltsvägarna slutar. Där finns en fin liten by som heter Mjösjöby. Hon hade också kommit till den här bibelskolan i slutet av 80-talet och där möttes vi och vi åkte tillsammans på lite olika resor och efter ett tag så fattade vi tycke för varandra. Och det var faktiskt så att Maria, hon är duktig att klippa hår och mitt hår växer bra, så hon började att klippa mig. Jag frågade, kan du inte klippa mig? Och sen dess så blev det många klippningar. Mitt hår blev bara kortare och kortare. Jag trivdes att vara tillsammans med Maria. I slutet av 80-talet, så 89, så gifte vi oss och efter ett år så fick vi en förfrågan att flytta till Finland. Vi bodde då i Uppsala i Sverige när vi gifte oss. Och bröllopet så firade vi här uppe i Mjösjöby, uppe i skogarna. Var en spännande upplevelse bara det. Och som sagt var, ett år efter att vi hade gift oss och vi bodde i Uppsala, så fick vi förfrågan att flytta till Finland och vara med att starta upp ett arbete där med församling och bibelskola och lite olika saker. Och vi kände att det är en spännande utmaning. Så vi hoppade på det och flyttlasset gick till Åbo i Finland. En fantastiskt fin stad som ligger också den vid havet. Och det var en betydligt större stad än Uppsala med flera hundratusen invånare. Där hade vi en spännande tid och Maria, hon lärde sig finska och jag tränade upp min skolfinska också, för att Åbo är till huvudsak finska och den församling vi jobbade i var också finskspråkig. Så vi hade många utmaningar, men det var väldigt roligt också. Och under den här tiden så fick vi 4 barn som föddes från 91 framåt med 2 års mellanrum. Och det var en intensiv men rolig tid. Och vi gjorde mycket musik. Maria producerade 4 skivor som spreds runt i landet. Och när man är upptagen med barn, med familj, med hus och alla möjliga saker som är, så är det lätt också att saker bara rullar på. Men där någonstans så kände vi också att det finns mera utmaningar att ta sig an. Och vi bara upplevde på insidan att någonting nytt är på gång. Och när vi bodde i Finland så brukade Maria säga att jag är ju från Sverige. Jag är en missionär här i Finland. Och jag vet inte riktigt, brukar jag säga, vad hon bad för böner sen jag hade somnat på kvällarna. För efter ett tag i slutet av 90-talet där så fick vi besök från Örnsköldsvik av en grupp från en församling här. Och jag brukade organisera olika turer och rundturer i Finland för grupper som ville komma. Och likaså gjorde jag den här gången. Och en av dem som kom till oss där i slutet av 90-talet så var pastor Sven Alm härifrån Örnsköldsvik. Han kom också ursprungligen ifrån Finland och han hade startat den här församlingen Tronsköld 85. Och han var nu i pensionsåldern och han upplevde i sitt hjärta att Gud talade till honom. Gud kan tala till oss i våra tankar och i våra känslor, och vi kan få en förnimmelse om någonting. Och han sa så här att jag tror att vi vill kalla er att flytta upp till Örnsköldsvik. Och först så sa jag, nej men det tror jag inte. Jag har aldrig knappt varit där. Vi brukade åka igenom Örnsköldsvik när vi bodde i Uppsala och åkte upp till Mjösjöby och hälsade på Marias föräldrar. Men förr eller senare så blev det så. Efter ungefär ett år så gick flyttlasset och vi flyttade upp hit till Örnsköldsvik. Och i början hyrde vi ett hus i Åmynne. Fort kom vi in i Örnsköldsvik och den kultur som finns här med hockey och med sport. Och våra grabbar de älskar att spela hockey och de spelar både i KB och i Modo Hockey under många år och ÖSK. Och vi fick många goda minnen därifrån. Och jag är så tacksam över alla frivilliga, alla tränare, all energi som lades ner på ungdomarna. Och det är någonting fantastiskt att se den här kraften och glöden som finns. Och själv så fick jag hoppa in som speaker. Jag var ju pastor så de tyckte att det var lämpligt för mig att hålla i mikrofonen. Och det var en kul upplevelse också. En gång kommer jag ihåg att jag glömde på mikrofonen. För jag har lätt att bli engagerad. Så jag började coacha ifrån speakerboxet. Enda problemet var att hela hallen hörde min coachning. Så det var ett trevligt minne så här efteråt. Inte lika trevligt just då. När vi kom hit till Sverige och Örnsköldsvik så upplevde vi också att det var annorlunda här. I familjerna var upptagna. De flesta jobbade heltid. I Finland så var det så att man fick ett stöd för att vara hemma. För att ta hand om barnen. Och under en längre tid. Och för oss så blev det en liten chock. Vad var alla mammor ute på stan med? Och vad var alla barn i parkerna? Och vi fick snabbt lära oss att här gick det till på ett annat sätt. Jag ska strax fortsätta prata om det här. Men i allt det här så är det också viktigt att man tar vara på varandra och håller drömmen levande, håller kärleken levande. Och när jag förberedde det här programmet så lyssnade jag igenom en del musik och jag satt faktiskt i Indien som jag besöker en eller två gånger per år i mitt jobb och jag lyssnar på olika musik och jag fastnade för en låt med Michael W. Smith, Do You Dream of Me?
Sleep.
Do You Dream of Me med Michael W. Smith. Sluta aldrig att hålla kärleken och drömmen levande. Finns något väldigt starkt där i drömmen, i kärleken, i den första kärleken. Ofta så i mitt yrke så möter jag människor och samtalar med människor där livet har gått sönder, där det som man tänkte och satt ut för inte blev som man tänkte. Någonting föll sönder på vägen. Och jag tror många gånger handlar det om att man slutar drömma, man slutar visionera, man slutar gå tillbaka till den första kärleken. Därför så tror jag att det är så viktigt med att ha den här drömmen levande och tala om vad är det som för oss tillsammans. Ibland brukar jag ta en bild av att allting startar vid en vision, vid en dröm, vid en kärlek. Vi blir uppfyllda av någonting och det ger oss energi. Det skapar ett momentum i oss. Vi vill mer. Vi vill gå vidare. Vi vill ha mera av det här. Det leder oss fram till handlingar. Vår kärlek, vår vision, vår dröm. Den leder fram till handlingar. Vi gör någonting. Vi kanske gifter oss. Vi flyttar ihop. Vi köper ett hus. Vi bildar en familj. Och de här handlingarna, de leder alltid till kostnader. Det blir alltid kostnader på handlingarna. Och här är det vi ofta stannar. Både som entreprenörer ibland och som äktenskap. Vi stannar på handlingarna och kostnaderna. Och det, de två stationerna, de tar vår energi. Därför är det så viktigt att vi alltid går upp till nummer ett, till startpunkten, drömmen, visionen, kärleken, drömmarna om vad vi kan bli, vad vi kan göra. Det finns en fantastisk energi i det. Så jag vill bara uppmuntra dig som lyssnar, håll drömmen levande, håll kärleken levande. När vi flyttade hit till Örnsköldsvik så började vi med att bo utanför Bjästa i Åmynnet. Vi hyrde ett hus och efter ett tag så fick vi reda på att ett hus i Västansjö nära Lomsjön var till salu. En gård, för vi hade sökt efter någonting. Vi ville gärna ha ett större hus som vi kunde renovera och fixa, som var i förenlig med vår budget. Men också nära stan och gärna vid vattnet också. Jag gick till några mäklare och frågade, har ni någonting sånt? Och de bara skrattade. Du, nära stan, vatten och ett stort hus och gärna lite skog och mark. Vem vill inte ha det? Men på ett eller annat sätt så fick vi det. En äldre man i församlingen som sa, kan ni inte kanske lägga ut en annons i tidningen? Och det gjorde vi. Och på det sättet så flyttade vi så småningom till Västansjö, eller Norr Västansjö. Där så bodde vi sedan början av 2000-talet och över 15 år så bodde vi där. Och det var en fantastisk tid och vi såg barnen växa upp där i en fin miljö. Och vi var med om många härliga händelser där. Efter ett tag när man håller på att renovera hus, det vet alla som renoverar hus, så tar pengarna slut. Det kostar alltid mer än man tror och det tar alltid längre tid än man tror. Och vi stod där och vi tänkte, vad ska vi göra? Då bara fick vi som en förnimmelse om att vi har det vi behöver i vårt hus. Titta er om, vad kan ni göra? Började vi titta på att en del av marken, där kunde vi avyttra och stycka av för att sälja tomter. Och på det sättet kunde vi färdigställa vårt hus. Och genom olika om och men och så fick vi till det till slut och kunde avstycka några tomter och göra i ordning huset. Så färdigställde vi hela huset, bytte alla fönster, vi totalrenoverade hela huset, satsade mycket av pengarna vi fick för tomterna rakt in i huset. Och det blev ett jättefint hus. Och vi trivdes så bra. Sen kom den där dagen som förändrade allt. Det var den 28 februari 2011. Jag var själv i Estland, i Tartu. och undervisa på en bibelskola som jag brukar göra ibland, resa ut till olika platser. Och när jag står där och undervisar den här klassen så ser jag att min telefon ringer. Och jag ser att det är min granne Mats Näslund som ringer. Och jag tänker, han brukar inte ringa mig så ofta. Vad är det nu? Så när rasten kom så ringde jag upp och frågade. Jag ser att du ringer. Och så sa han, ja, vi vill ringa och säga att ert hus står i lågor. Det brinner i ert hus. Men det är ingen som verkar vara hemma, så det är i alla fall ingen som har tagit skada. Plötsligt så står tiden stilla och jag tänker, vad ska jag göra? Jag går ut på internet och slår upp allehanda.se och där ser jag att de har en webbsändning från branden av vårt hus. Jag ser hur de slänger ut möbler ifrån fönstren, jag ser hur de slår hål i taket och hur röken väller ut. Efter ett tag så får jag tag på Maria också och hon skyndar sig dit. Polisen har ringt till henne och ställt en massa frågor. Är du Maria? Bor du där och där? Och hennes tankar snurrar runt. Vad är det som har hänt? En av våra grabbar jobbar i försvaret. En annan var på en hockeyresa upp mot Norrbotten. Hon tänkte, vad har hänt? Hon visste att jag var på resa. Hon fick de värsta tankarna där under några sekunder när polisen ringde. Och när de sa att det är ett hus brinner så var det nästan som en lättnad. För det var ju ingen som hade dött. Det var ingen som hade blivit skadad. Men i alla fall, när det här händer så står vi där utan hus och utan kläder och man får börja som om igen. Jag var den enda som hade en reseväska som var på resa och någonstans i allt det här så kände vi att Gud, du finns här hos oss i alla fall. Vi kan förtrösta på dig, du kan hjälpa oss igenom det här. Man intervjuade oss från tidningen, främst Maria då, som var hemma, och flera reportage faktiskt. Och där så fick man ju tänka till, vad är det som egentligen är värdefullt? Är det det vi äger, det vi har? Är det vårt fina hus, alla saker? Eller är det relationerna? Är det människorna? Är det vännerna? Och när allt kommer runt omkring så är det faktiskt inte de yttre sakerna som är de viktiga. Under den här perioden så var jag också i Indien och besökte några av våra arbeten där. Och på Calcuttas gator så såg jag, när jag gick till de olika platserna jag skulle gå, så såg jag familjer som bodde under en presenning. Jag såg barn som hade sängar gjorda av pafflådor. Och jag tänker, vad har vi för problem egentligen? Den här upplevelsen var ingen rolig upplevelse, men det fick ett lyckligt slut till slut och det har gett oss en värdefull erfarenhet i våra liv. En sång som betydde mycket för oss under den här tiden var en sång som heter På dig, min Gud, förtröstar jag. Den här låten lyssnar vi ofta till och det gav oss styrka och kraft i den här situationen. Så låt oss lyssna på dig, min Gud, förtröstar jag med Bosse Hjärtbehag.
Det är natt eller dag.
På dig min Gud förtröstar, ja. Den här sången betydde mycket för oss när vi gick igenom den här tragedin, kan man säga, med att vårt hus brann och vi förlorade det mesta av det vi hade av egodelar inne i huset. Man fick en liten också känsla av hur det kan vara för de som flyr, som inte har så mycket kvar. Man tar så för givet att du har ett extra par kalsonger, det finns strumpor i skåpet, det finns en handduk när du behöver. Bara känslan av att du får börja om på nytt, du får gå och skaffa dig en ny tandborste, nya strumpor, nya kalsonger när du behöver ombyte. Jag tänker på de som flyr, de som lämnar allt, de som kanske kapsejsar med en båt på Medelhavet och tappar sina tillhörigheter och de kommer nakna ut blottade. Jag tror det är viktigt att vi kan ha ett hjärta och en förståelse för det de går igenom också. Det här med nationerna. Det har alltid funnits en längtan i mitt hjärta av att åka till andra länder men också träffa andra människor och jag har alltid haft den här längtan av att det finns någonting mer och att vi kan dela med oss. Vårt hjärta är mycket större. Vi kan ta in mer än bara vår omgivning där vi är just nu. Det här har också gjort att i mitt jobb så har jag rest en hel del och jag reser till olika länder. Och att möta olika kulturer, att sitta i centrala Asien, i Tadzjikistan, i bergen och äta måltid med människorna som bor där uppe. Det finns inga stolar, man sitter på golvet, det är kallt i rummet men under bordet där finns det en koleld som gör att när man stoppar in benarna under bordet, alla sitter med benen under bordet, det finns en tjock duk som är nästan som ett täcke som man sätter över sig, då har man varmt och skönt även om det inte finns någon annan värme i rummet. Kommer ihåg första gången vi skulle äta middag och man börjar plocka fram sötsaker, nötter, russin, godis och jag tänkte, ja det kanske det här det är, och vi började checka på. Det vi inte visste det var att det här var bara liksom snackset innan den riktiga maten kom. Man hade liksom vänt på alltihopa. Vi brukar äta huvudmålet först och så tar vi efterrätten sen. Där gjorde man tvärtom. I något annat land så har vi fått lära oss också att vår tidsperspektiv är inte alltid så nyttigt. Kommer ihåg jag var i Albanien en gång och de sa till mig så här att om ni svenskar, om en halvtimme blir fel i ert schema, då är hela er dag förstörd. Och jag tänkte, det ligger ganska mycket i det där. En dag blev vi hembjuden till en familj och de frågade, vill ni komma hem och äta till oss? Och vi tänkte, ja men det kan vi göra. Och vi planerar in det, ja men då kommer vi hem till er och äter. Och så i vår tanke då var det ju att om man bjuder hem någon, då har man ju gjort i ordning någonting. Men vi kom hem där och så åt vi lite snacks och så frågade de, vad tycker ni om? Vad vill ni äta? Ja, det spelar inte så stor roll, sa vi. Vi äter det mesta. Ja, men då går vi ut och handlar ingredienserna och så börjar vi göra maten. Okej, då är det bara att tänka om hela tidskemat. Att det här kommer att ta 3-4 timmar innan det är klart. Men det är väldigt nyttigt också. Kom ihåg när vi åkte ut i Mongoliet ute på steppen och besökte en familj som var nomader och vi drack hästmjölk och red med deras hästar och pratade om deras levnadsförhållanden. Vi bad för dem och välsignade dem, och plötsligt så känner man att världen är ganska liten. För där ute på steppen så bodde de, men i sitt lilla tält där de bodde så hade de en färg-tv, och utanför tältet så hade de en portabel parabolantenn där de kunde ta in satellit-tv. Och jag tänker, världen är verkligen inte stor. Genom det arbete vi gör också i församlingen så jag har fått förmånen att åka till Sydamerika. Det var så här att ganska många år sedan så hade vi besök i vår kyrka, och i den kristna tron så är det vanligt med olika profetiska hälsningar. Det betyder en hälsning ifrån Gud. Man säger, jag tror det här är någonting Gud vill uppmuntra och säga till er. Så för mer än 10 år sedan så hade vi en pastor, en förkunnare som var på besök, och så sa han så här att jag upplever och jag tror att Herren kommer att ge er en församling i Sydamerika. Och mycket riktigt, i Lima i Peru, där finns det en församling. När vi besökte dem, det var första gången jag kom dit tillsammans med ett team från församlingen, så fanns det en kyrka med vårt emblem och vårt namn till och med på väggen. Så det var verkligen förvånande. Vi har haft några ifrån vår kyrka som hade besökt området, och vi hade börjat stötta ett arbete där, och det här arbetet hade vuxit och etablerats, och då ville de att vi skulle komma ner. När vi är där så hade de gjort en stor bjudning, och vi var inbjudna att tala på olika konferenser och på radion och tvn också som gick över landet. Hade de ett stort förbönsprogram där vi fick tala och vara med och se också vad Gud gör i Sydamerika. Och som en stor överraskning på alltihopa så fick vi besök av en av Perus senatorer ifrån parlamentet. Och då så överräckte han ett diplom till mig, till doktor Thomas Nordberg. Jag har aldrig blivit så uppgraderad i mitt liv förut, så jag hängde upp den där på väggen hemma för att visa mina barn att pappa är faktiskt doktor, om ni undrar. Och sådana här saker kan man få vara med om, och då ville de uppmärksamma oss för det arbete vi hade varit med och stötta och gjort där för kristna församlingen, för moral och etik i samhället. Och ibland så tänker man, men vad har vi gjort? Men ibland är det lilla man gör, det kan få stora effekter. Jag vill också berätta lite grann om hur det kom sig att vi startade ett barnhem i Indien. Som jag har berättat så brukar jag åka till Indien vid flera tillfällen, 1 eller 2 gånger per år. Det här var ett sånt tillfälle. Jag skulle åka till Indien, jag satt och bokade mina biljetter och jag hittade en kanonbra biljett för ett bra pris. Det var rätt datum, det var rätt dag, och jag bokade min biljett. Och när jag fick biljetten så såg jag, ja, det var rätt datum, det var rätt dag, men hemresan var fel månad. Vad gör man då? Jo, då fick jag ringa till resebyrån och säga, här har det hänt ett misstag, kan ni hjälpa mig? Okej, sa de, vi kan hjälpa dig, men din återresa blir då 3 dagar senare än du hade tänkt. Och då tänker jag så här, vad ska jag göra då? Jo, jag ringer till en bekant som jag har, som har besökt oss och sagt, när du kommer till Indien, kom också besök oss. Och den här broder John, som han heter, han har flera barn hem. Och jag sitter där och tittar på de här barnen, de är så fantastiska. Han tog hand om flera 100 barn efter tsunamin som drabbat Thailand, men tsunamivågen slog lika mycket emot Indiens kust, och så många 100 familjer blev splittrade och barnen tappade sin föräldrar. Där så hade han upprättat ett barnhem, och jag satt där och jag såg på deras program, de dansade, de sjöng. Och lite skeptisk som man kan vara ibland, så sitter jag och tänker så här, vad ska det bli av de här barnen? Vad kommer det att bli i framtiden med de här barnen? Och plötsligt så bara slog det mig rakt in i mitt hjärta, en tanke jag faktiskt aldrig hade tänkt på förut. Thomas, du själv är barn av ett barnhems barn. När min mamma växte upp så var det krig i Finland. Hon bodde utanför Helsingfors. Bomberna föll. Hennes familj blev splittrad. Någon tog hand om henne och hennes bror. De fick växa upp under kriget, och någon gav dem utbildning, gav henne utbildning. Hon blev sen min mamma, och därför finns jag idag. Och när jag bara tänkte där så kändes jag över mina tankar, och jag bara viskade en bön i mitt hjärta. Gud, låt mig få vara med och bygga ett hem för barn som inte har något hem. Och på det sättet så fick vi vara med genom olika händelser att bygga barnhem som heter Bridge of Hope och ligger i norra Indien och har ett hundratal barn, och vi har byggt ett hus och vi håller på med hus nummer två, och hus nummer tre kommer snart att börja byggas också. Det kommer att bli en skola för alla de här barnen. Så ibland så händer det saker i livet, ibland så är de oförutsedda sakerna som öppnar dörrar för någonting mycket mer. Så livet är spännande, och jag vill bara uppmuntra dig som lyssnar på det här semesterpratet att ha ögonen öppna, var förberedd. Livet för med sig ibland utmaningar, men utifrån en utmaning, utifrån en oförutsedd händelse, så kan det födas någonting fantastiskt bra. Till slut så vill jag spela en sång för dig med Kari Jobb som heter I am not alone. Du är inte ensam. Gud finns alltid hos dig. Han är bara en bön bort. Tack för att du har lyssnat på det här programmet, och jag vill önska dig en riktigt trevlig fortsättning på sommaren.
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radiohovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.